Ja, nu är det dags för ett litet bibelstudium igen. Det är väl härligt. Vi ska gå till första Timoteus brevet, 3:e kapitel 9:e vers. 1 Tim 3. Och 9. Där står det talat om medhjälparna, diakonerna. De ska inte vara begivna på vin, står det i 8:e versen. Och det är nu inte det vi är ute efter, utan vi tar alltså 9:e versen. Det ska förena trons hemlighet med ett rent uppsåt. Nya översättningen är i det närmaste samvetslös, som ni säkert har märkt. De av er som har gamla översättningar säger att det står att de ska äga trons hemlighet i ett rent samvete. Trons hemlighet. Det är väl skojigt med hemligheter. Inte minst när man får reda på vad de betyder. Och det kan ju hända att trons hemlighet är en förborgad hemlighet för de flesta av oss här. Och nu. Vi talar mycket om tro. Förvisso gör vi det. Men vet vi vad vi talar om? Eller är tron en hemlighet? Ja, vi började så smått på det här kapitlet i morse. Och då sa jag det här att tron har sitt fäste inte i ett vad eller ett hur, utan i ett vem. Jag vet vem jag tror på. Inte jag vet vad jag tror. Och jag vet inte heller vad jag tror att jag ska göra. Eller ja, tron är inte ett hur och inte ett vad, utan ett vem. Och det är inte förrän tron får ett vem som det blir en levande tro. Och det här är en hemlighet. En hemlighet som vi ofta och lätt tappar bort. Och det tror jag beror på att köttet, det är inom människan som vill självtillräcklighet, vill inte ha ett trons vem, utan ett trons vad. Säg mig vad jag ska göra, så ska jag nog klara av det. Och sen ska jag bli högmeriterad i Guds rik. Vi går till Johannes 14:e kapitel och läser de första 9 verserna där. Det är avskedstalet, Johannes 14, vers 1-9. Jesus säger: känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa: herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippos sa: herre, visa oss fadern, det är nog för oss. Jesus svarade: så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga: visa oss fadern? Vi måste gå till det hebreiska ordet Abba, fader. Det betyder inte bara en som kan avla barn. Det är ju det svenska substantivet fader. Man fastställer faderskap med diverse blodprov och annat sånt här, för att se vem det var som avlade barnet. Men en fader i hebreisk mening, det är också en person som överlåter sin personlighet på någon annan. Alltså en som tjänar som en förebild. En som så att säga präglar sina barn. Det är ju numera fult att prägla sina barn. De ska ju hellre uppfostras kollektivt. Åtminstone var det så för 10 år sedan. Nu kanske man får lov lite smått igen. Men en fader, det är en som överlåter sina egenskaper till sin avkomma. Det är därför som vi kan vara barn till Abraham, vi som tror. Därför att vi har tagit över hans sätt att leva och därmed är han vår fader. Annars kan man ju tycka det är konstiga släktförhållanden det här. Hur kan han bli far till oss när han har varit död i flera tusen år? Ja, man får tänka på hebreiska så går det. Och det är det Paulus gör. Så lustigt är det med Bibeln. Jag tror vi talar hebreiska i himlen. Karl och jag, vi brukar snacka om det när vi åker tåg. Han tror inte det. Han hoppas att vi ska tala svenska i himlen. Jag tror vi lär oss när vi kommer dit. Och så säger då Jesus så här, att om du har sett mig, jag som är sonen, då har du sett fadern. Varför det? Jo, för att äpplet faller inte så långt ifrån päronträd. Det gäller också i det himmelska. Har du sett sonen, så har du sett fadern. Ty sonen gör ingenting av sig själv. Han gör vad han ser fadern göra. Sonen har hela tiden, så att säga, tagit in fadern. Och det är ju så med våra barn med. Vilket man ibland beklagar som människa. Men det är ju en annan sak. Och det är ju barnaskapets hemlighet detta. Barnaskapet. Att det här inte är en lära. Inte en teori att hämta in och leva upp till. Utan en levande person. Att bara fascineras av tills dess. Men utan att man vet hur det gick till. Så är man lik honom. Och man vandrar tillsammans med honom. Man ser hur han lever, man talar med honom, man umgås med honom, man förundras över honom, man begriper långt ifrån allt. Så var det ju med din pappa när du var liten. Du begrep ju långt ifrån allt. Och min pappa, när han inte hade lust att förklara, så sa han bara att det... Ja, vad var det han sa? Ja, det spelar kanske ingen större roll. Men Jesus förundras över att lärjungarna inte så att säga har förstått det. Har förstått att han som är sonen måste återspegla fadern. Och att vi kan lära oss vem fadern är genom att se på sonen. Du har inte förstått vem jag är. Men fortfarande mera intresserade av teologi i meningen hur vi ska göra. Än att vara intresserad av teologi i ordets egentliga mening, läran om Gud. Vi ska gå till Markus evangeliet till det 4:e kapitlet. Och där ska vi läsa om en styck båtresa i Markus 4:35. På kvällen samma dag sa han till dem, låt oss fara över till andra stranden, till andra sidan. De lämnade folket och tog honom med sig i båten som han satt i och andra båtar följde med. Då kom en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den var nära att fyllas. Själv låg han och sov i aktern med huvudet på dynan. De väckte honom och sa, mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och hutade åt vinden och sa till sjön, tig, håll tyst. Vinden la sig och det blev alldeles lugnt. Och han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Till och med vinden och sjön lyder hon. Har ni ännu ingen tro? Ja, det är lätt gjort att man läser den här texten och tänker att ja, den som har tro blir aldrig rädd. Och så är det ju inte. Men man kan mitt i sin rädsla ha en förtröstan. Inte därför att man är så säker på att det ska gå bra, utan därför att man känner honom som har det hela under kontroll. Och det behöver ju inte alltid vara detsamma. Därför att vi har ju våra inskränkta meningar om hur det ska se ut när allting går bra. Och det är ju inte säkert att de är så där förfärligt förståndigt valda. Men det kan finnas en trygghet också mitt i rädslan. Och det Jesus talar om är kanske inte bara att de var rädda, utan att de faktiskt till och med till sist anklagar Jesus. Frågar du inte efter att vi förgås? Har ni ännu ingen tro? Har ni ännu inte förstått vem jag är? Har ni ännu inte förstått min välvilja emot er? Har ni ännu inte förstått min omsorg om er? Har ni ännu inte förstått att jag har tagit ett ansvar för ert liv? Vi tar en annan färd på vattnet, fast nu av lite mera våghalsig natur. Matteus 14. Där går Petrus på vattnet. Och vi behöver inte läsa hela berättelsen. Vi hoppar in i slutet, 28 vers. Matteus 14 och 28. Petrus svarade: Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa: Kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade: Herre, hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trosvage, sa han, varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. Och det som var i båten föll ner för honom och sa: Du måste vara Guds son. Även i denna texten är det lätt gjort att man tänker så här, att jag tror är motsatsen till att bli rädd. Men det är inte så. För då blir ju tron en känslomässig prestation, där man ska gå omkring och prestera någon sorts allmän oräddhet. Och tackad vet jag då goda gärningar med händerna och avlatsbrev och sånt där, för sådana kan man ju alltid köpa då och då. Det kan ju inte vara hela världen, men att gå och prestera känslor, det är ju det värsta och tyngsta av allt. Tron är inte en känslomässig prestation. Den är något helt annat. Det är att känna Jesus. Och vi kan säga så här, att om du har en stor tro, så är det därför att du har en stor gudsbild. Du känner en stor Gud. Och det är ju alldeles naturligt att om du känner en stor Gud, ja men visst, då slappnar man ju av. Det är inget konstigt. Det är ju bara att förståndet har rättat sig till verkligheten. Men väldigt ofta är det ju så här, att vi ska förklara det här teodicéproblemet. Hur kan Gud vara god och allsmäktig när det ser ut som det gör i världen? Och det brukar vi alltid lösa genom att devalvera Guds allmakt. Det tycker vi låter bättre än att devalvera Guds godhet. Så vi halverar Guds allmakt och ger honom någon procent dessutöver, och så ger vi resten till djävulen. Gud får 51% och djävulen får 49%. Det är den vanliga taktiken. Och då är ju Gud inte stor längre. Och då betyder ju en stor tro istället att man måste pumpa upp sig. Men har du sett hur stor Gud är, så är det ju inget konstigt. Hur växer man i tro? Svar: genom att lära känna den Gud som finns. Tills man har fattat med sitt arma stackars lilla blygsamma förstånd att han är långt, långt, långt mycket större än vad vi kan tänka eller föreställa oss. Jo, men då slappnar man ju av. Det är inte svårt. Det är ingen prestation, allra minst en känslomässig sådan. Utan det är faktiskt bara ett konstaterande av verkligheten. Och det är väldigt lugnt och skönt. Men varför sjönk då Petrus, säger vi? Han blev rädd, står det. Och det blir väl inga mirakler om man blir rädd. Ja, vi får utreda frågan lite närmare. Vi ska gå till Första Korinthierbrevet 1. Första Korinthierbrevet 1. Vi ska läsa slutet här från 26 vers. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för Gud, för världen, utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, jag som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet, den stolte skall ha sin stolthet i Herren. Det här är ett intressant uttryck. Den 31 versen. Den stolte skall ha sin stolthet i Herren. Om någon vill berömma sig, så berömmer han sig av Herren, som det står i gamla översättningen. Egentligen är den här nya översättningen mera talande. Därför att den säger oss på ett vis att varje människa behöver en stolthet. Ta all stolthet ifrån en människa och hon faller ihop. Spotta på en människa, förakta henne, håna henne, gyckla med henne, misshandla henne, hunsa henne, utnyttja henne. Och du har ganska snart tagit all värdighet ifrån henne. När du har gjort det, så upphör hon att leva, även om hjärtat fortsätter att slå. Ty ingen människa klarar sig utan en stolthet. Kärt barn har många namn. Inte minst det här kära barnet. Det har väldigt många namn. Det vanligaste namnet är självförtroende. Men vi kan också tala om förtröstan. Om vi vill. Ta all förtröstan ifrån en människa och hon förlorar sin handlingskraft. Hon kommer inte längre att kunna besluta något. Hon kommer inte längre att kunna göra något. Hon kommer bara att önska att hon var död. Alla behöver en stolthet. Och frågan är nu inte om du behöver en stolthet eller ej. Därför det gör du. Frågan är bara vad din stolthet har för grund. Vad bygger den på? Gud har en stolthet. Jag ger inte min ära åt någon, säger han gång på gång. Minst av allt åt avgudarna. Varför det då? Ja, det är för att Gud är stolt. Men säger vi, syndafallet, det var ju att människan blev stolt. Ja, det var det. Men det var inte det att hon inte hade varit stolt förut, utan hon bytte föremål för sin stolthet. Från att ha haft sin stolthet i Herren ville människan ha sin stolthet i sig själv. Jag vill vara stolt över mina egenskaper och inte över Herrens. Det här återger Paulus i sina brev med uttrycket i Kristus. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Hur i all världens dag kan han vara vår rättfärdighet? Hur kan han vara vår vishet? Jo, när vi lever ihop med honom och långsamt i umgänget med honom dag för dag börjar fatta hur tillvaron är konstruerad och hur livet ska levas. Då växer vi i vishet. Och det är en vishet som på något sätt bara finns så länge vi är kvar i en sund gemenskap med honom. Han är vår rättfärdighet. Varför det? Därför att han hela tiden inspirerar oss till rätt sorts liv. Inte därför att han hotar oss till det eller undervisar oss till det. Utan genom sitt föredöme och sin närvaro inspirerar han oss till det. Det är någonting som växer fram när vi lär känna honom. Den stolte skall ha sin stolthet i Herren. Syndafallet består alltså att människan vill byta Guds förtroende mot självförtroende. Förstår ni vad jag menar? Det är trons hemlighet det här. Det är trons hemlighet. Detta gåtfulla tillstånd som utanförstående har så svårt att begripa och som vi kanske inte begriper så värst mycket av vi heller. Nämligen detta att det är bara den som i världen ingenting är som kan ta emot det här. Tänk på när ni blev kallade, inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. I himmelriket är det så besynnerligt att ett decilitermått rymmer mer än ett litermått. En stor behållare rymmer nästan ingenting, men ju mindre behållaren blir desto mer rymmer den. Det är väl härligt. Så om du tycker att du känner dig fullständigt som ett mikrolitermått, då är det härligt. Då är det mycket plats för den helige ande. Festligt, eller hur? Därför att då kan ju han vara din vishet, din rättfärdighet, din helighet och din stolthet. Om någon är i Kristus Jesus, så är han en ny skapelse. Ja, den fallna skapelsen då? Ja, den vill inte vara något i Kristus Jesus, utan den vill vara något i sig själv. Den är hela tiden sysselsatt med frågan, vem är nu jag då? Men jag vill betyda något och jag vill ha en framträdande roll och jag vill både synas och höras, fast helst vill jag inte synas och höras. Som min lilla dotter sa när hon kom i trotsåldern och slog med skeden i bordet. Jag och jag, sa hon. Det är syndafallet. Ja, det blir folk av henne med, förstår mig rätt. Men när Petrus går på vattnet, så ser han först Jesus. Herre, är det du, så säg till mig att jag ska komma till dig. Och Jesus säger kom. Ja visst. Herren har sagt kom. Då kan jag gå på vattnet. Men så kommer han då ut på vattnet. Va? Och det står ju inte stilla, utan det vinglar ju och gungar lite grann. Och välja vågor det här. Och så, hur ska jag klara detta? Hur ska jag klara detta? Och då åker man dit. För det gör man ju naturligtvis inte. Och då är ju Herren inte ens starkhet och ens lovsång längre. Utan då är det ju jag som är min starkhet och min lovsång. Och det är ju så att säga hemligheten med tron. Det är gåtfulla att kunna ha en förtröstan när man är totalt avlövad. Det är ingen konst att ha det när man har alla resurser och har en rik morbror och alltihopa det. Ja, då kan man ju vara rätt så trygg. Fallskärmsavtal och så. Men arbetslös och obegåvad och tummen mitt i handen och rådvill och hjälplös och allt. Att det där kan finnas någonting som bär på ett annat vis. Och som är en handlingskraft som samtidigt är ödmjuk. Trons hemlighet. Hur kommer man in i den? Och det finns bara en enda väg. Han söker svaret på frågan: Herre, vem är du? Herre, vem är du? Nu har jag hållit på tillräckligt många år med frågan: vem är jag? Nu lägger vi den på hyllan. Herre, vem är du? Vem är du? Jag har dessvärre, eller dessbättre, funnit att det fanns inte så många sådär särskilt fina egenskaper att hitta hos mig själv. Så nu lägger vi ner det projektet. Herre, vem är du? Och då börjar något väldigt spännande. Självförtroendet byts mot Guds förtroende. Barnaskap. Inte stolthet i mig själv, utan stolthet i Herren. Paulus skriver en hel del om stolthet, vilket ju ibland sätter myror i huvudet på goda kristna som har för sig att det inte får finnas någon stolthet av något slag. Andra Korinthierbrevet 11. Sjunde versen där. Var det rent av en synd jag begick när jag gjorde mig ödmjuk för att ni skulle upphöjas och förkunnade Guds evangelium för er utan ersättning? Andra församlingar har jag plundrat genom att ha betalt av dem för att kunna hjälpa er. När jag var hos er och hade det svårt låg jag ändå ingen till last. Bröderna som kom från Makedonien försåg mig med vad jag behövde. Jag har alltid varit noga med att inte ligga er till last och kommer alltid att vara det. Vid Kristi sanning som är i mig, min stolthet över detta skall ingen i hela Akaja kunna ta ifrån mig. Varför handlar jag så? För att jag inte älskar er. Det vet Gud att jag gör. Jag kommer att fortsätta som hittills för att inte ge dem något tillfälle som vi kunna skryta med att de är lika goda som jag. Ty de är falska apostlar, ohederliga arbetare som uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de ska få ett slut som svarar mot deras gärningar. Och det är ju den gamla barnhistorien det här om barnet som gick i söndagsskolan i Svenska kyrkan och fick lära sig att jag är ett fattigt litet barn. Litet fattigt barn jag är. Och övergick till Frälsningsarmén, för där fick man veta att man var barn till en kung. Och det ena är ju inte mer sant än det andra. Det är ju först när man så att säga står med ett ben i Svenska kyrkan och den andra i Frälsningsarmén som man egentligen har förstått sanningens fullhet. Och det är en väldig vila i det här. Jag behöver inte vara något. Jag kommer aldrig att bli något. Jag slipper. Har ni fattat det? Ni slipper. Det är inte klokt. Jubla och triumfera. Ni slipper. Därför att det finns en att vara så stolt över så det både räcker och blir över. Det är härligt. Jag vet inget bättre evangelium. Paulus skriver här om sin stolthet. Den stoltheten ska ingen få ta ifrån mig, säger. Men käre Paulus, har du inte gått i kyrkan? Vet du inte att man får vara stolt? Jo, bara man väljer rätt typ. Det är ju så. Det finns en Guds stolthet och en människors stolthet. Liksom det finns en Guds kärlek och en människors kärlek. Det finns så mycket i två varianter. En gudomlig och en mänsklig. Det gäller att hitta det gudomliga alternativet. Ty Gud vill gärna att vi ska ha den stoltheten som ger oss handlingskraft, utan att vi grips av den stoltheten som gör oss högmodiga och hårda. Vi ska bläddra vidare till Markus 6:e kapitel. Och så ska vi läsa om hur det hände sig när Jesus kom till sin hemstad. Från början där, 6 verser. Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde med honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan, och de många som hörde honom häpnade och sa: var har han detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Är det inte snickaren Marias son och bror till Jakob och Josef och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Så blev han en stötesten för det. Men Jesus sa till dem: en profet blir ringaktad bara i sin hemstad, bland sina släktingar och i sitt hem. Han kunde inte göra några underverk där utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem, och han förvånade sig över att de inte ville tro. Vad bestod nu deras otro i? Väntade de inga mirakler? Sa de att ja, i vårt samfund så har vi inga underverk, och det tog slut för länge sedan, och sådana ska vi inte ha? Nej, det sa de inte. Utan de var tvärtom häpna. Många som hörde honom häpnade och sa: var har han detta ifrån? Och vi har ju hört vad du har gjort i Kapernaum och i Kana och alla möjliga ställen. Jerusalem och så. När man till sist vill knuffa honom över branten, så är det väl strängt taget för att man är så besviken på honom över att det inte blev så mycket mirakler hemma som det hade blivit lite varstans eljest. Så visst väntade man sig. Det var inte det att man inte hade tro för helande, som det brukar heta. Du tror för helande, det är en vad tro. Vad tror du på? Jo, jag tror på helande. Vad tror du på? Jag tror på ekonomiska mirakler. Ja, Gud kan ge en sån förtröstan. Men om din förtröstan bara är en tro på helande och mirakler, så är det tunt. Om inte grunden är lagd, den grund som redan är lagd och som ingen annan kan göra om och göra bättre, nämligen Kristus Jesus själv som person. Att vi känner honom, evigt liv. Och det var ju det som var problemet i Nasaret. Är det inte snickaren där? Snickarens pöjk. Honom har vi ju sett sen han tultade omkring på gatan här och jagade duvor. Det kan väl inte vara något. Han kan väl inte vara Messias. Gud kan väl inte uppenbara sig på det viset. Han kunde inte göra några underverk där, därför att människorna ringaktade honom som person. Och det är det märkliga. Hys förakt för en människa. Du kan inte ta emot någonting ifrån honom av det som Gud har gett honom att ge vidare. Det behöver inte betyda att du ska beundra folk för att det ska hända något. Men du måste respektera. Om du går fram för förbön i något sammanhang och någon ska lägga händerna på dig, så påminn dig själv att nu är det inte bara Johansson, utan Guds ande bor i Johansson. Så det här är mer än Johansson. Det måste man påminna sig. Därför att då växer respekten inom en och mottagligheten. Det är inte så att man med den sortens tankeövningar kan beveka Gud och göra mirakler som man inte hade tänkt att göra. Men Jesus hade tänkt att göra många mirakler i Nasaret, och det gick inte. Därför människorna var inte intresserade av frågan vem han var. De var redan färdiga med hans identitet. Han är snickarens pojk. Och sen var det klart. Och då blev det inga mirakler. Alltså respektlöshet och förakt. Det behöver vi renas ifrån i västerländsk kristenhet. Och om vi blev fria från det skulle vi kanske inte alls behöva tala så mycket om tro som vi gör. För att om vi sen bättrade på det hela genom att predika Kristus, det vill säga tala om vem han är, tills det blir levande för oss. Vi fick klart för oss hur stor han är. Ja, men då är ju saken klar. Då har vi en stor tro. Alltså är detta med trons hemlighet inte att veta vad man tror på, utan vem man tror på. Och vara inställd på att honom som jag tror på, han är mycket större än jag förstår. Han är mycket större än jag någonsin kan liksom greppa om. Jag kommer inte ens till ekvatorn, så att säga. Och det är ju framför allt i de tider av ens liv då alla ens gamla gudsföreställningar sprängs som man växer i tro. Det låter paradoxalt det här, men det är så. Och Petrus är ju ett sånt väldigt bra exempel på det. Han som var käck och gick på vattnet och ja, han pryade i den karismatiska branschen, så att säga. Och höll sig framme. Och det är härligt, det ska vi göra. Men med en beredskap om att det är när, så att säga, nådegåvorna går på pumpen som man kanske växer mest i tro av allt. Man bara förstår att det är då det sker. Så man inte bara kryper ihop som en mussla i sitt skal och säger att det måste vara något fel någonstans. Antagligen är det fel på mig. Det är ju den vanliga varianten. Men om vi vågar tänka, det är inte fel på Gud och det är inte fel på mig, utan det här är kanske en nödvändighet på vägen. Du vet, Petrus, han fick ju en stor tro när han hade gjort bort sig totalt. Förnekat Jesus 3 gånger. Och själv tyckte att nu är allt samman slut. Inte för att det någonsin har varit något, men nu är det i alla fall slut. Då kommer Jesus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa gör? De stora orden är borta. Och när de stora orden har krympt till små ord, då får det plats med en stor tro. Det är härligt. Det ser lite måttet rymmer mer än lite måttet, glöm inte det. Och det är de små kärlen, fingerborgarna. Det är liksom de som rymmer cisternvolym, så att säga. Då hade Petrus blivit så liten så det kunde få plats med en stor tro. Då kunde han se Guds storhet. Det är det som är så förunderligt. Det är trons hemlighet. Den går inte att bevisa matematiskt. För alla matematiker är det helt absurt att ett litermått skulle rymma mindre än ett decilitermått. Men för trons folk är det en självklarhet. Ja visst, så har det alltid varit. Fattig, segerrik, ridande på en åsna, på en arbets- och sninnas fol, himmelens och jordens kung. Ja visst, trons hemlighet i ett rent samvete. Ska vi prisa här? Herre, vi lovar och tackar dig för ditt härliga rike. Och vi tackar dig för att det finns hemligheter i det riket som du har gett oss anden att vi ska upptäcka och förstå. Idag vill vi be dig att trons hemlighet ska uppenbaras i vårt inre på ett sådant sätt att vi kan leva och vandra i frihet och barnaskap. Herre, hjälp oss att nu vara färdiga med frågan om hur en god kristen ska se ut. Och hur han ska göra och hur han ska le och hur han ska bete sig och hur han ska vittna och allt det här. För många av oss så står allt det här upp i halsen på oss. Och vi har känt både hur all den här undervisningen snarast föder motsatsen. Jag vill inte längre. Ju fler appeller till vittnande, desto mindre vill vi egentligen vittna här. Och det är kanske inte så konstigt. Vi har ju sist bara sett oss själva. Och det är inget att vittna om. Vi vill vittna om dig, Herre. Vittna om det fantastiska att vi i all vår brist och all vår tafflighet får vara med i ditt rik. Hjälp oss därför att lägga ner projektet självkännedom. Jag tror de flesta av oss är rätt så klara med det. Och då får vi börja här på ett nytt spår. Gudskännedom. Ljuvligt. Underbart. Uppmuntrande. Livgivande. Och ödmjukande. Lovat vare ditt heliga namn, Herre.